This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hej och välkomna till Gator och torg i Göteborg. Jag heter Malin och är programledare i podden. Med mig har jag som vanligt Mattias Axelsson, Göteborgskännare och lärare. Hej Mattias!
Hej Malin!
Dagens avsnitt görs i samarbete med Göteborgslokaler, vardagsnära torg i hela Göteborg. Vi befinner oss på Brunnsbotorget. Varför är vi i Brunnsbo?
Ja, vi hamnade här för att det är ett av de torg som Göteborgslokaler förvaltar. Och innan jag började läsa på om Brunnsbotorget så hade jag ganska dålig koll på vad det här torget egentligen är och vad det har för betydelse. Men det ska vi ju ta reda på idag och berätta om. Och jag tänker att vi ska också lägga ut lite bilder på vårt Instagram-konto, Gator och torg i Göteborg, för att man ska kunna få en bild av vad Brunnsbotorget är och vad det har varit. Mm. Och vill du stötta podden så kan du gå in och bli månadsgivare på
just det, på patreon.com/gatorochtorg i Göteborg.
Snyggt.
Och vi sitter alltså i ett hus, ett torghus med livsmedelsbutik och nöjdskonditori.
Vi har slagit oss ner här mitt i decemberrusningen. Man kan känna doften från lussekatterna och julkakorna som serveras här på nöjdskonditori. Och tillsammans med en kopp kaffe så har vi slagit oss ner här och ska prata om torget.
Hey Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, men ska vi ta och berätta lite om hur torget ser ut? Och det ligger ju i södra delen av Backa, precis öster om Backaplan.
Ja, och ska man ta sig hit så blir det ju lite krångligt eftersom både Lundbyleden och järnvägen är en ganska tydlig barriär i söder. Så Brunnsbotorget ligger ju lite avskuret. Sen börjar ju Litteraturgatan som går hela vägen upp till Selma Lagerlöfs torg här vid Brunnsbotorget. Och det finns ju en väldigt tydlig koppling mellan Brunnsbo och Backa. Även om det är två platser som ska pratas om i sin egen rätt så är det ändå två platser som hänger ihop väldigt tydligt. Och närheten till Backa är ju också närheten till Backaplan. Eftersom det är ett stenkast härifrån så kommer ju till exempel Biltema i de delarna av Backaplan.
Jag tror nog många med mig som är uppväxta på Hisingen skulle tro att Brunnsbo är en del av Backa.
Ja, det är det ju i viss del, men jag skulle nog ändå vilja prata om Brunnsbo som sin egen stadsdel. Nu vet inte jag, eftersom det görs om stadsdelar i Göteborg titt som tätt, så vet jag faktiskt inte formellt vilken stadsdel som vi sitter i. Men historiskt så är det ju en del av Backa socken, så på så sätt så är ju Brunsbo och Backa samma sak.
Men det är ju ett väldigt levande torg.
Det är mycket folk som rör sig och det är
aktiva verksamheter.
En hel del människor som satt här på Nöjets konditori när vi slog oss ner.
Ja. Utanför såg vi en kyrka, omgivande bostadsområden med lägenhet. Mm. Flera olika affärer, blomsterbutik, pizzeria, sushi, frisör och så vidare.
Ja, det finns en hel del verksamheter, även om det inte är ett stort torg. Det är absolut inte i närheten av till exempel Frölunda torg eller liknande. Men det finns en hel del verksamheter på torget.
Ja, det är inte dött så att säga.
Verkligen,
det är
fortfarande verkligen liv. Inte. Verkligen.
Då börjar vi med den viktigaste frågan. Är vi i Sverige eller Norge?
Jag skulle säga att vi är i Norge. Eller historiskt så har ju det här varit norsk mark. Eftersom vi är väster om Göta älv men öster om Kvillebäcken. Och då betyder det att på andra sidan Kvillebäcken så var det svenskt, alltså Lundby och Tuve socknar. Men på den här sidan så var det norskt fram till freden i Roskilde 1658. Och det betyder ju att under stora delar av den svensk-norska historien så var det svenskarna som var fiender till de människor som bodde i Brunsbo. Och det blir ju inte svenskt förrän då freden i Roskilde 1658. Och då hade bland annat Brunsbo brandskattats under Hannibalsfejden som bara var ungefär 10 år innan freden i Roskilde. Sen så följer en ganska snabb försvenskningsprocess av de här områdena under andra halvan av 1600-talet där de gamla norska delarna och även de danska i form av Halland och Skåne och Blekinge inlemmas i det svenska riket. Och sedan dess så har ju det här varit en del av Sverige. Så historiskt så är vi i Norge, men numera är vi givetvis i Sverige.
Och så senare under 1700- och 1800-talet, vad är det som händer då här?
Ja, så nuvarande Brunsbo är precis som jag sa en del av Backa socken. Och Backa socken har vi pratat om flera gånger. Och det har ju räknats som Göteborgs trädgård eller till och med Göteborgs kornbod ibland. Inom socknen så låg bland annat byarna Lärje och Tingsta som räknades till de största byarna i Göteborgs trakten. Och i och med att Hisingens jord och framförallt den jorden som ligger i närheten av älven har varit mycket bördig så har det också bott människor väldigt tätt här. Bönderna från Backa socken och även då bönderna i Brunsbo, de tog sig in till stan för att handla och det är ju väldigt mycket jordbruket som kom att prägla Backa socken och Brunsbo under 1700- och 1800-talet. Och det är egentligen inte förrän i slutet av 18, början av 1900-talet som det börjar växa fram en del industrier i Backa socken och då är det just i anslutning till nuvarande Brunsbo runt Backaplan.
Om man tittar på kartor så står det ofta Tingstad kring det här området. Vad är det för något?
Ja, vi har ju det bland annat i Tingstadstunneln och även på kartor så finns det områden som kallas för Tingsta. Och det var ju från början en av de här stora byarna som låg i Backa socken. Sen så blir det Tingstads municipalsamhälle som utvecklas i de sydligaste delarna av Backa socken, alltså i närheten av nuvarande Brunsbo. Det är ett samhälle som växer fram runt sekelskiftet 1900 och enligt vissa källor ska Tingsta ha varit det minsta municipalsamhället i hela Sverige med enbart en handfull invånare. Och ett municipalsamhälle det är alltså något mindre än en vanlig stad. Göteborg är ju en stad i och med att man får stadsprivilegier 1621. Ett municipalsamhälle är en mindre stad.
Men är det just anslutning till en större som en förort eller?
Ja, det måste inte vara det. Men vi har ju till exempel Älvsborgs municipalsamhälle vid Kungsten som vi pratade i avsnittet om Ekebäck. Så municipalsamhällen det är en ort som är mindre än en stad men större än en by skulle man lite förenklat kunna säga. Sen så finns det ju som jag nämnde ett antal olika firmor och verksamheter av industriell karaktär som växer fram under slutet av 18 och början på 1900-talet. Till exempel bakom nuvarande byggvaror så låg Göteborgdals pappersbruk från 1905 till början av 1980-talet. Och Tingsta hade faktiskt en egen hållplats längs med järnvägen.
Och järnvägen invigdes ju 1903. Det måste ju ha påverkat området.
Ja, väldigt mycket. Bohusbanan, som är den sträckning som går precis här utanför Brunsbo, det är en sträcka som går från Göteborg hela vägen upp till Strömstad. Och sträckan Uddevalla-Strömstad invigdes redan 1903, som du nämnde. Och sen så förlänger man sträckningen till Göteborg några år senare. Och den station som låg här hette ursprungligen Göteborg-Tingsta. Och det var en station i Göteborg mellan de första åren av 1900-talet. Tills man bygger Marieholmsbron, för då öppnar man också sträckningen in till Göteborgs centralstation 1909. Tingsta blev sedan en av hållplatserna längs med Bohusbanan, men den läggs ner 1979. Sen har det funnits stationer vid Lillhagen och vid Tuve, en mil upp för Bohusbanan ungefär, men de läggs ner redan i slutet på 1950-talet. Men det är givetvis så att utbyggnaden av järnvägen får betydelse för Brunsbo i början på 1900-talet.
Du pratade om industrierna som började dyka upp på 1800-talet.
Ja, mot slutet av 1800-talet så etableras en del mekaniska verkstäder i området som idag heter Backaplan. Och området längs med älvkanten blir kajplatser som ansluter till de här mekaniska verkstäderna. Tingstadsvassen, som är precis söder om där vi sitter nu, är ju faktiskt den första delen av Hisingen som inkorporeras i Göteborg. Och då är vi redan 1883, alltså bra innan till exempel Lundby socken inkorporeras 1906, och långt innan Backa blir en del av Göteborg 1948. Och en viktig etablering i närområdet, det är när Rosengrens kassaskåpsfabrik i Göteborg etablerar sig. Rosengren, han började som smed på nuvarande Postgatan, men lokalerna blev snart för trånga. Han flyttade först till Kronusgatan, och det var där man började tillverka kassaskåp. Och sen 1905 så flyttade man verksamheten till det som då hette Tingsta i Backa socken, på Stora Kråkegårds ägor, som det heter. Och det är en av de tidiga industrierna som utvecklas.
Om man tittar på en kartbild här så ser man att den första halvan av 1900-talet så är det fortfarande väldigt tomt och oexploaterat här.
Ja, vi har ju kartor från, jag kan inte exakt säga, jag tror att de är från 1920-1930 någonting. Och då kan man ju dels se hur järnvägen sträcker sig fram och hur vi har en hållplats som heter, jag vet inte om hållplatsen heter Brunsbo eller om det är samhället runt omkring som kallas för Brunsbo. Men där nuvarande Brunsbo-torget ligger, det finns det ju egentligen ingenting. Det finns några enstaka hus, och en del av de husen finns faktiskt kvar precis bakom Brunsbo-torget. Men i övrigt så är det ju åkermarker på det här området. Och det är egentligen inte förrän vi kommer fram till tiden för andra världskriget som det börjar hända saker i det här området. Redan 1938, alltså året före andra världskriget bryter ut, så fattar man ett principbeslut i Göteborg om att man ska införliva Backa socken i Göteborg. Bland annat på grund av att området låg så nära det fäste som skulle byggas till Göta älvbron, som ju invigs under hösten 1939. Och i och med att man inviger Göta älvbron 1939 så drar man också ganska snabbt fram spårvägar ut på Hisingen. Och byggandet av Göta älvbron får ju betydelse för utvecklingen av det här området. Och givetvis sen när Backa socken inkorporeras i Göteborg 1948.
Vad hände sen efter kriget?
Ja, alltså Brunsbo var ju en del av Backa socken, och Backa socken hade ju haft ett stora fokus på jordbruk. Men när industrialiseringen kommer igång runt sekelskiftet, då förskjuter man ju lite grann tyngdpunkten för Backa söderut mot Brunsbo, och Brunsbo får större betydelse för Backa socken. Sen införlivas ju, som jag har nämnt flera gånger redan, Backa i Göteborg 1948. Det sker utan någon större entusiasm från Backaborna. Det finns till och med ganska stark opposition mot att Backa ska införlivas, för man hade det ganska gott ställt i Backa socken. Men att Göteborg vill ha Backa, det beror ju på att man då får ett område som dels kan användas för hamnens behov. Man kan dels bygga ut området med en massa bostäder. Man får områden i anslutning till älven. Och från att ha varit en stadsdel med många bondgårdar, ett fåtal villaområden, så ändras Backa och Brunsbo från slutet av 60- och in på 70-talet till en stadsdel där det är relativt tät bebyggelse. Det är många människor som bor i området. Och Brunsbo, är ju den första delen av Backa som stadsplaneras i början av 1960-talet. Och det här är ju innan miljonprogrammet klubbas. Det här är innan 1965 då man börjar att bygga miljonprogrammet. Och även om vi är innan miljonprogrammet så är ju bostadsbristen stor i Göteborg. Det krävs mycket lägenheter och man behöver bygga på den mark som man har fått i och med att man har införlivat Backa socken 1948.
Vad är det då som byggs i Brunsbo?
Ja, alltså man kan ju redan under 1950-talet, till exempel om man tittar på Södra Biskopsgården runt Vårväderstorget och Kvibergshusen, se att det fanns tydliga tendenser på att man skulle bygga storskaligt, man skulle bygga rationellt och man skulle bygga planerat. Så redan 1959 så börjar man projektera Brunsbo och då är det stadsplanechefen Koj Jonsson som leder det här arbetet. I Södra Backa så uppförs Brunsbo med bostäder 1963 till 1965 och i och med att det är innan det storskaliga miljonprogramsbygget kommer igång så kan man ändå notera att vi har en relativt blandad bebyggelse i lite olika arkitekturstilar runt omkring Brunsbotorget. Visst, det är ganska mycket flerbostadshus men det är inte riktigt så likriktat som det sen blir när miljonprogrammet kommer igång under slutet på 60- och in på 70-talet. Till exempel längs med Berättargatan väster om Brunsbotorget så uppförs en grupp flerbostadshus 1964. Och de ritas av arkitekterna Nils Einar Eriksson och Ragnar Dahlberg åt Göteborgs stads bostadsaktiebolag. Jag ska lägga upp bilder på dem på vårt Instagram-konto.
När bygger man själva torget då?
Ja, när vi då äntligen kommer till Brunsbotorget som är titeln för dagens avsnitt. Och i och med att inflyttningen till de nybyggda lägenheterna i Brunsbo blir så stor så ökar befolkningen i Brunsbo kraftigt under 1960-talet. Och de här nyinflyttade människorna, de ska ju kunna göra sina dagliga ärenden i form av handel och service. Och därför så bygger man Brunsbotorget som ett sånt här lokalt torg 1964. Den hallen som vi sitter i och som du noterade när du skulle beskriva Brunsbotorget, den ritas samma år av Sven Brolid som är en av de här ikoniska arkitekterna i Göteborgs efterkrigstidshistoria. Och enligt vissa uppgifter så ska den se nästan mer sakral ut än Brunsbokyrkan. Det vill säga att den har en mer religiös prägel i sin arkitekturstil än den intilliggande kyrkan. Och enligt artiklar i de Göteborgs tidningar som jag har hittat så står Brunsbotorget och hallen klart i december 1964. Den 10 december så skriver man att Hisingen har fått ett nytt affärscentrum. Och dagen efter så skriver man att Brunsbohallen just har tagits i bruk. Och anledningen till att jag säger just december 1964 det är för att det står på väldigt många sidor att det är 1965 som det här torget invigs. Men det är alltså december 1964. Och just det här centrumhuset är faktiskt det enda kvarvarande huset i hela Sverige som är byggt i den stilen som man byggde en hel del hus under 1960-talet. I övrigt så är det ju en ganska stor öppen yta som är framför torget, en rektangulär torgyta och en drygt 200 meter lång gata. Och det är 9 våningar höga bostadshus som ligger närmast torget är byggt året efter som själva Brunsbotorget invigs. Och det har beskrivits som stora skepp med avfasad för- och akter. Och man ska ha en storslagen utsikt över Älvdalen från de översta våningarna i det här huset.
Du sa ju att kyrkan skulle vara mindre sakral i sitt utseende än centrumhuset. Och de började bygga det 1971.
Ja, så tidigare så hade Brunsbokyrkan varit en prefabricerad vandringskyrka i trä som skulle ha varit anpassad efter folkvandringstiden. Alltså den kyrkan som stod där innan den nuvarande kyrkan invigs i december 1971, eller började byggas i december 1971 ska jag säga. Och anledningen till att man gjorde den i folkvandringstidsstil, det var ju för att vi i Göteborg under 1960-talet hade en kraftig folkvandring i form av invandring. Och kyrkan, den ritades av arkitekterna på Hansson och Perssons arkitektkontor och tillverkades i fabriker i Småland. Vandringskyrkan, den invigdes i Brunsbo den 15 december 1965 och var i bruk fram till 71, då man bygger den nya kyrkan som invigs i oktober på Mikaelidagen 1972. Och den här kyrkan är ju en av de här klassiska kyrkorna som ligger i anslutning till torg. Det är ju inte jätteovanligt att vi har torg byggda under efterkrigstiden som också får kyrkor i anslutning till sig.
Men vi har ju inte kommit in på namnet Brunsbo. Vad kommer det? Kommer det från en brunn eller ja, någon som hette brunn?
Ja, man skulle ju kunna tro att det har med brunn, att man har grävt ner i marken för att hitta vatten. Men det har alltså inte med någon brunn att göra överhuvudtaget. Utan namnet Brunsbo, som är ett namn både till stadsdelen och till själva torget, kommer från Villa Brunsbo som låg nära järnvägsövergången. Och den här villan, den ägdes av släkten Brundin. Och namnet Brundins bo blev sen då Brunsbo. Och det är oklart exakt när man börjar använda namnet Brunsbo för det här området. Det finns kartor och tidningsartiklar från det tidiga 1900-talet. Så då kan vi säkert säga att Brunsbo används. Jag kan inte säga säkert att det används redan under 1800-talet. Men när området sen bebyggs med Brunsbotorget och omkringliggande bostadsbebyggelse, då blir namnet Brunsbo vedertaget för det här området.
Och vad händer mer i Brunsbo under den här tiden då?
Ja, om man tittar på andra sidan om Litteraturgatan så ligger det en ganska tydligt avgränsad husgrupp där som ansluter till ett bergsparti. Och det här enhetligt bebyggda området med sina väl utformade detaljer, det är ett ganska intressant exempel på hur man bygger småhus i grupp från 1960-talet. Det är tätt bebyggt med radhuslängor som placeras vid smala entrégator. Husen, de är i trä med fasader av mörkbrun lockpanel. Och tomterna, de avgränsas av naturstensmurar och häckar med mera. Och sen så drabbas ju, om vi nu ska använda oss av det uttrycket, även Brunsbo av den trafikexplosion som sker i Göteborg under efterkrigstiden. Alltså motorvägen mellan Ringemotet och Brantingsmotet, alltså det som vi kallar för Lundbyleden, byggs 1958 och den sker ju väldigt effektivt av Brunsbo från till exempel Backaplan. Det är en av de äldsta motorvägarna i Sverige faktiskt, då var en del av Riks-2 och E6 till Tingstadstunneln öppnade 1968. Och det som är lite intressant, det är om man tittar på en flygbild från mitten av 1970-talet, som jag tror att det är Lantmäteriverket som har de här flygbilderna. Då skulle jag säga att Brunsbo 1975 är i princip exakt likadant som Brunsbo är 2022. Det sker alltså inga större förändringar i området, åtminstone på storskalig nivå, under slutet av 19 och början på 2000-talet.
Vad har man för planer för Brunsbo nu då?
Ja, om vi konstaterar att Brunsbo 1975 väldigt mycket liknar Brunsbo 2022, så tror jag absolut inte att vi kommer kunna säga samma sak om ens 10 år. Om vi sitter där 2032 och tittar tillbaka, så tror jag att det kommer att ha hänt väldigt mycket med Brunsbo. Det som är lite lurigt när vi nu sitter och spekulerar i framtiden, det är ju att sådana här planer kan ändra sig väldigt fort. Till exempel så fanns det väldigt långt gångna idéer om att Brunsbo skulle vara den andra etappen när man byggde spårväg och citybuss från Brunsbo till Linné. Sen beslutade kommunfullmäktige sent 2021 att inte gå vidare med att bygga spår från Hjalmar Brantingsplatsen till Brunsbo, utan istället göra en bussgata och förbereda för spåranläggning. Sen så längs med den här Bohusbanan så bygger Trafikverket dubbelspår vid Brunsbo för att minska störningskänsligheten i systemet med järnvägar. Och det innebär också att man ska bygga en pendeltågsstation vid Brunsbo 2027, vilket gör det enklare att dels pendla till andra delar av Hisingen och dels att pendla till övriga delar av Göteborg. Och den här nya tågstationen i Brunsbo ska bli en viktig knutpunkt och mötesplats, dels för det lokala kollektivtrafiknätet och dels det nationella och regionala tågnätet. Och kanske kommer Brunsbotorget att få en ökad popularitet i och med att man bygger stationen. Ett annat alternativ är att Brunsbostationens byggande kommer att påverka Brunsbotorget negativt. Vi vet ju att området längs med Litteraturgatan, om vi går lite norrut mot Selma Lagerlöfs torg, där har det ju bebyggts väldigt mycket under de senaste åren. Selma Lagerlöfs torg har ju fått en total omvandling under de senaste åren, och det är väl inte omöjligt att tänka sig att Brunsbotorget står inför en liknande utveckling, även om det inte finns några konkreta planer på det. För man ska ju ändå komma ihåg att Brunnsbotorget, trots att det är lite krångligt att ta sig hit, det noterade vi när vi skulle ta oss hit, så är det ju ett ganska centralt torg. Det är inte jättelångt ifrån dels centrum, och när man bygger ut Backaplan med jättemycket nya bostäder så kommer ju även det påverka Brunnsbo och Brunnsbotorget positivt.
Ja, det är avskuret liksom på flera sätt med motorvägarna och att det liksom ligger för sig.
Mm.
Det är inget annat som ansluter direkt.
Nej,
det är ju upp mot Litteraturgatan då.
Och sen så är ju problemet att den som ska handla någonting kan ju nästan lika gärna gå till Backaplan som att gå till Brunnsbotorget. Även om det är lite knöligt att ta sig dit på grund av motorvägarna, så är det ju ändå ett torg som kanske lite grann skyms av sin närhet till Backaplan. Men de kommande åren skulle eventuellt kunna innebära en väldigt positiv förändring för Brunnsbotorget. Det vet vi inte.
Man kommer ju inte till Brunnsbo bara sådär om man inte känner någon som bor här.
Nej.
Eller om man bor här själv.
Ja.
Nej, så men, känner jag.
Jo, men lite grann. Men så känner nog de som inte besöker Axel Dahlströms torg heller.
Men det är ju byggt för personerna som bor här.
Ja, och det är ju så de var tänkt att
användas.
Det är
så det fortfarande fungerar.
Ja. Och vi får väl se. Vi kommer tillbaka hit om 10 år och ser om det hänt något med Brunnsbotorget.
Det kan vi göra. Dagens avsnitt görs alltså i samarbete med Göteborgs lokaler. Vardagsnära torg i hela Göteborg.
Mm. Och nu har vi faktiskt varit på många platser i hela Göteborg. Och Brunnsbotorget är ju en av alla de här platserna som man ska göra ett avsnitt om. Eftersom det är ett torg i sin egen rätt med en intressant historia.
Är vi klara för idag?
Ja, det tycker jag. Vi har berättat Brunnsbo och Brunnsbotorgets historia från det att det var norskt före freden i Roskilde 1658 fram till omvandlingen på 60-talet och när det nu ska bli en ny pendeltågsstation här, så har vi mycket spännande att se fram emot.
Vi åker dit 2027.
Ja, och vi tar tåget hit då.
Ja.
Hörs igen om en vecka.
Det gör vi. Ha det gött.
Hej då.
Hej. Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.